Det är tisdagen den 9 maj. Jag heter Tove Livendal och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I fredags meddelade Världshälsoorganisationen WHO att covid-19 inte utgör ett globalt nödläge längre. Den akuta fasen av pandemin är därmed över. För de flesta svenskar skulle jag förmoda att vi redan tänker på pandemin i förfluten form. Så vad lärde vi oss under pandemin och har lärt oss sedan dess? Och hur utvärderar vi det som hände och det vi gjorde och effekterna av det? Med mig för att samtala om de här frågorna har jag idag Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet, Petter Brodin, barnläkare och professor i immunologi vid Karolinska institutet, Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Varmt välkomna till podden. Först vill jag bara fråga, vad minns ni från den här tiden för 3 år sedan, våren 2020? Hur var livet då, Tove?
Ja, det är ju en tid man sent glömmer. Det var ju otroligt intensivt med att försöka läsa på och förstå så mycket av vad som hände runt om i världen med den här smittan. Och samtidigt privat och ens arbetsliv blev ju helt upp och ner med, och jag fick jobba hemifrån samtidigt som vi hade hantverkare som bilade upp hela badrummet, och sen plötsligt bli en central person i media. Så att det var en väldigt omvälvande tid på många sätt, och också som man visste ju inte hur det skulle gå, så att det var ju oro inför framtiden.
Mm. Petter, hur var det för dig?
Alltså jag jobbar ju som barnläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus då, förutom att jag forskade på barns immunsystem. Och jag kommer ihåg hur oroliga vi var över att barn skulle drabbas svårt vid själva infektionen. För vi visste ganska lite, även om första rapporterna från Kina talade om att barn inte blev så svårt sjuka, så vet vi att många andra infektioner i luftvägarna som influensa och RS-virus är jättebesvärliga för oss, även en vanlig vinter. Så vi var ju på riktigt oroliga över hur vi skulle klara av det här om det skulle komma in tusentals jättesjuka barn plötsligt på kort tid. Så det kommer jag ihåg var jätte... Och vi ringde runt till kollegor runt om i världen som träffade de första patienterna och försökte förstå hur det såg ut och sådär.
Ulrika, hur var det för dig?
Ja, nej, men det var ju väldigt turbulent och orolig tid. Just det att man inte visste vad som gällde, man visste inte hur allvarligt det var. Även om vi kanske ganska snabbt förstod allvaret i det här. Och personligen var jag väl framförallt främst orolig för äldreomsorgen. Jag och kollegor har forskat mycket på den under lång period. Vi visste liksom att det fanns ganska stora strukturella problem redan innan pandemin. Och det blev ganska snabbt en kris inom just framförallt på äldreboendena. Så det var mycket kring det där vi liksom mobiliserade oss i forskningen och lade om projekten på olika sätt. Sen som universitetslärare så var det ju väldigt mycket med undervisningen. Plötsligt skulle man gå över till en digital undervisningsform. Det hade vi aldrig gjort. Det var ju otroligt mycket jobb med det på alla program. Och naturligtvis också som Tove nämnde i hemmet. Många av oss hade ju skolbarn hemma som hemundervisning och liknande. Så det var en väldigt speciell tid, måste jag säga. Det känns länge sedan, men det var väldigt, så att det var väldigt starka minnen från den här perioden.
Jag tycker det är konstigt med tidsperspektivet. För det är avlägset. Det är som någonting som hände för någonstans, någon gång. Men det är inte så himla lång tid sedan. Och vi har anpassat oss så fort åt båda håll. Jag har funderat, nu sitter jag här med 3 experter. Men som lekman så blir jag ibland provocerad när jag i den offentliga debatten hör uttalanden om att Sveriges coronastrategi var lyckad. Och dels så blev jag provocerad för att jag minns hur vi satt för 3 år sedan och försökte förtvivlat hitta den offentliga strategin utan att lyckas. I min uppfattning så fanns det inte någon tydlig eller åtminstone uttalad strategi. Och för andra så tycker jag inte att det går att klumpa ihop allting till ett slutbetyg.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så jag tänker att det finns två frågor som blandas ihop, och det ena är ju hur vi som samhälle hanterar den påfrestning som en pandemi innebar. Och allt ifrån graden av öppenhet och hur vi höll ihop och sådär. Och det andra är ju hur vi hanterade covid-19, hur mötte vi själva viruset. Och de hänger ihop, men jag tycker inte att det är samma sak. Så att jag undrar hur ni ser på de här två perspektiven om hur Sverige dels hanterade pandemin och dels hanterade covid-19. Ulrika, ska du börja?
Mm. Nej, men man kan se ut på olika frågor, men samtidigt tycker jag nog att i mångt och mycket så hänger de ihop. Som sagt, det här var ju, ja, om vi först pratar om det första, hur vi hanterade pandemin, så var det ju väldigt mycket kritik internationellt sett. Det var ju oerhört mycket skrivet om hur Sverige stack ut. Och vi gjorde ju det i början också. Vi hade ju mildare restriktioner än de flesta andra europeiska länder. Och framförallt en avsaknad restriktioner. Rörelsefriheten begränsas till exempel inte. Man fick inte, ja, man bestraffades inte finansiellt om man rörde sig utanför hemmet, till exempel. Sådana saker. Sen rättade det till lite grann. Då blev vi mer och mer hårda på den punkten. Men sagt, det här, jag tycker ändå att det här hur man hanterar viruset lokalt hänger ihop med hanteringen på en mer övergripande nivån. Exempelvis hur man lyckas testa och smittspåra försvåras ju mångt och mycket av vår förvaltningsmodell. Och det man så att säga bestämde på staten och regional nivå här. Det kom ju väldigt lång tid i det svenska fallet. Man kom överens exempelvis om ersättning mellan staten och regionerna. Och det här gjorde ju, alltså det var överenskommelsen var inte på plats förrän i juni 2020. Det var väldigt viktiga månader där allting liksom försöts. Så där är någonting som jag som forskare tycker att det är ett problem här med vår, ja, egentligen förvaltningsmodellen och flernivåstyrningen, där den satte käppar i hjulet helt klart. Mm. För mig hänger de här perspektiven ihop.
Vad säger du, Tove?
Jag håller med dig helt om det här, att det är svårt att sätta ett helt betyg på Sveriges pandemihantering. Det togs ju tusentals beslut både lokalt och centralt och så vidare. Så att jag har svårt att uttala mig om helheten, så att säga. Den första, tänker jag, handlar ju också mycket om ekonomi. Hur vi stod till att stötta små företag och hushåll och så vidare. Och till exempel att man tog bort karantän. Karensdagen var ett sånt beslut som jag tyckte var jättebra. Och där, vad jag förstår, så klarar vi oss väl förhållandevis väl. Mm. Vad gäller hur vi hanterar viruset, så är jag också inne, precis som Ulrika, på den här första tiden. Där jag tror att vi begick flera misstag. Och där vi hade haft väldigt mycket att vinna på att bromsa upp smittspridningen. Och det är flera orsaker, bland annat att sjukvården ska förstå hur man faktiskt behandlar de här patienterna på bästa sätt. Att sjukvården blev hårt belastad. Det hade varit väldigt bra att bromsa upp där. Och sen, som vi alla vet i efterhand, som jag fortfarande är så himla glad över, att vaccinet kunde utvecklas så snabbt. Mm. Men vi hade haft väldigt mycket att vinna på att bromsa upp den här smittspridningen. Och där borde man ha lagt ner mer energi och vilja och kraft på att få till det här som lika prata om, med testa, spåra, isolera. Och det, jag tror att det inte bara förvaltningsmodellen, om vi tittar på det här med hushållskarantän, alltså att om man ska gå till jobbet när ens hade bekräftat smitta familjen. Den regeln kom ju inte till förrän i slutet av 2020. Så jag tror inte det bara var själva liksom ersättningsmodeller och så, utan kanske också en vilja eller en intention. Liksom, att man kanske inte hade som ambition att stoppa upp smittan. Och sen ska jag säga att det andra delen jag funderat mycket på, det är det här med diskussionen som var 2020 kring hur många har blivit smittade, hur utbredd är smittan, är vi på väg mot flockimmunitet och så vidare. Här fanns det väldigt mycket gissningar och antaganden som gjordes utan att man hade så mycket data. Och det är klart att det är så i början när det är något helt nytt. Men där borde vi ha lagt ner mycket mer energi på att samla in underlag, att göra stora studier där man tittar hur många är smittade idag, hur många har antikroppar, och för att bättre kunna få data för att ta bra beslut. Och där tycker jag att vi gjorde ett misstag, att man fortsatte att gissa utan att spekulera, utan att kanske samla in så mycket svenska data.
Petter, vad säger du?
Nej, men jag håller med om både Ulrika och Tove i det de har sagt hittills. Och sen så bara från mitt lilla perspektiv så kommer jag ihåg hur vi diskuterade om de här som kom hem från sportlovsresor, åtminstone i Stockholmsregionen under liksom mars där, precis i början, hur det kändes konstigt att vi liksom testade de här individerna och vi hittade fall. Och det kändes inte där som att vi gjorde så mycket för att faktiskt liksom verkligen isolera dem och deras familjer och smittspåra deras vänner och vilka hade de varit med och liksom verkligen lägga ett full satsning på att försöka bromsa där och då. Där tycker jag så här i efterhand, det är alltid lätt att vara efterklok, men nu i efterhand så känns det så otroligt liksom slappt just där precis i början. Och vad det hade haft för effekt, det kan vi bara spekulera om, men det är liksom rimligt att tro att vi hade fått en bättre utgångspunkt senare, tror jag, om vi hade gjort mer där.
Ulrika?
Jag har också funderat mycket för med inresestopp i den första fasen. Om man hade liksom stoppat in på etappen sportlovsresenärer, men även andra resenärer under en viss period. Jag tror att det hade sagt mer processen rejält. Det gjorde man i många andra länder, men inte i Sverige.
Mm.
Och liksom du säger innan, liksom isolering i hemmet, i varje fall efter under misstänkt smitt.
För där var det ju, jag vet att jag hade en väninna som var verkligt upprörd över just det som du tar upp, Petra, att hur är det möjligt att Sverige inte liksom tar itu med det här nu och liksom verkligen ser till att det här inte bara drar iväg. Men då var vi ju i ett läge där det också hade varit ett politiskt oerhört stort steg att till exempel då göra ett inreseförbud eller att ta till större åtgärder. Det var ett läge där jag upplevde att Alla var rädda på olika håll, men från olika utgångspunkter. Och politiskt så fanns det ju den här, och det var väl också uttalat från myndigheterna, att man liksom inte ville skapa oro eller rädsla hos befolkningen. Och då hade den sortens signaler kanske då, å ena sidan hållit ner smittan och å andra sidan kanske skapat mer rädsla då. Jag funderar på, det figurerar ju många siffror och de mest förekommande som vi har förhållit oss till är ju dels antal döda. Vi hade ju också den här liksom dagliga presskonferenserna när man tittade på både smittläge men också antal döda. Men sen har det ju också det här med överdödlighet hållits fram som just kanske då ett bevis för att Sverige har klarat sig bra. Och det hänger ju inte ihop när man då jämför antalet döda och tittar på våra grannländer. Det blir liksom väldigt olika bilder. Så kan ni hjälpa lyssnarna att reda ut hur ska man förhålla sig till de här måtten och vad berättar de för oss? Vem vill börja?
Ja, jag får väl ta mitt ansvar som epidemiolog och börja. Alltså det beror ju lite på vad man vill mäta och jag önskar att det fanns ett mått som kunde verkligen mäta hur bra klarar vi oss i jämförelse kanske med andra länder i olika regioner och så vidare. Men det gör inte och alla de här måtten har ju liksom olika styrkor och brister. Men jag skulle ändå säga att överdödlighet är ju ett klassiskt mått som vi tycker om, framförallt om vi ska göra globala jämförelser. Eftersom dödlighet är ändå, hur många som föds och dör har de flesta länder koll på. Och det här gör att man ändå kan titta på överdödlighet. Så det har den stora fördelen. Så det är ett mycket mer komplicerat mått än vad man kan tro. Just det här med att man måste titta på trender, demografiska förändringar och så vidare. Men om man tittar på överdödlighet och Sverige då så kan man ju se att den ändå var ganska rejält förhöjd under 2020 för att sen ha hamnat väldigt lågt då jämfört med andra länder. Och jag tror att den här överdödligheten 2020 hänger ihop med det som vi har pratat om, att vi var ganska sena på bollen i början och fick en stor smittspridning och just innan vaccinet kom, innan vi hade lärt oss hur de här patienterna behandlas som bäst och så. Sen kan man säga en nackdel med de här dödlighetsmåtten, det är ju att det inte fångar upp skador i den yngre befolkningen. Så låt säga att vi har haft väldigt smitta i den yngre befolkningen innan vaccinet kom och att vi till exempel har mycket långdragna symptom där. Något som Petter vet mycket mer om än mig. Men det fångas ju till exempel inte upp av ett sånt mått då, om man har en hög sjuklighet i den gruppen. Men jag skulle ändå vilja slå ett slag för att vi inte ska överge den här överdödligheten.
Är det någon som vill tillägga någonting till det?
Nej, egentligen inte. Jag tycker Tove har sammanfattat det där väl och kan det bättre än mig också. Men jag håller med om just det här med sjuklighet och liksom påverkan av viruset är så otroligt mycket mer än hur många som dör. Det är naturligtvis den yttersta konsekvensen, men det är väldigt mycket mer förstås på ett samhälle. Viktigt att komma ihåg.
Ulrika?
Nej, men som sagt, måttet har vissa knepigheter. Och jag tycker det är en sak som vi har tittat på inom just äldreomsorgen är då den här överdödligheten just på äldreboenden. Och det här är viktigt metodologiskt som man liksom jämför med rätt period så att säga. Jämför man till exempel den här treårsperioden 2021-2022 med perioden innan så blir ju överdödligheten lite lägre eftersom många äldre dog under värmeböljan 2018 exempelvis. Så det här, man måste liksom ha koll på jämförelseperioden och veta vad som hände då. Och då får vi tänka exempel som färre dog på äldreboende under pandemin av vanliga droppsmittor. I vanliga fall, det dör alltid folk på äldreboende i olika infektioner och så vidare. Men den siffran var ju lägre under pandemin. Det påverkar också måttet. Så man måste liksom, måste förstå vad måttet innebär. Vad man ska jämföra med.
Just det. Och jag tänker att kanske det blir så, vissa lärdomar hänger ju kvar. Jag tänker att den här på ett sätt självklara inställningen att du inte besöker ett äldreboende om du har någon typ av symptom. Att det kanske är ett beteende vi tar med oss, vilket gör att vi kanske får mindre av de här influenserna,
vanliga droppsmittor.
Ja. Men jag funderar på hur lång tid kommer det att vara relevant att försöka mäta effekterna av pandemin? Vi hade någon diskussion i podden här tidigare när jag fick höra att vi är ännu inte klara med franska revolutionen. och det är vi ju inte, men det är inte så att vi slutade prata om den 1792 så att nu är vi färdiga med den. Och någonting som är tydligt och som har stått mycket om i nyhetsrapporteringen är ju också den vårdskuld som byggdes upp under pandemin. Att vi har mycket lägre grad av cancerdiagnoser som ställdes under de här åren. Just därför att man hade fullt upp med annat. Och det kommer väl, gissar jag, att påverka hur det ser ut längre fram. Att de som inte fick diagnos och behandling i tid, det kommer att synas i kanske de här siffrorna över dödlighet också. Eller tänker jag rätt där?
Ja, alltså det så tror jag att det som du säger stämmer. Att det kommer att ha det vet vi att vi har jättemycket patienter som har fått vård liksom uppskjuten. Men sen har ju också det hela pandemin, vi kanske kommer tillbaka till det, har ju ofta också haft en enorm påverkan på sjukvården med personal som har försvunnit och alltså otroligt många som har liksom, det har varit en enorm press på hela systemet som vi också kommer att få betala för och som vi idag känner effekterna av väldigt tydligt.
Nej, men det är uppenbart att vi fortfarande ser effekter av pandemin, exempelvis på väntetider. Däremot de här tendenserna, detta tenderar att minska över tid naturligtvis. Jag tycker vi ska komma ihåg att många av de strukturella problem som vården dras med idag, till exempel på vårdplatser eller kompetensbrist personal, har vi ju sett även innan pandemin. Det här är, man började dra ner vårdplatser redan i början av 90-talet så att säga, och frågan om hyrpersonal och den typen av frågor var väldigt aktuell även innan pandemin. Så det är inte bara pandemin som är orsak till det vi ser nu, så att det är ett fortgående trend som skulle funnits ändå. Den är frågan om man pratar om överdödlighet. Alltså, om man tittar på väntetiderna. Många av de köer vi ser idag rör ju ingrepp som man kanske inte dör av. Men som rejält sänker livskvaliteten. Exempelvis längre köer inom ortopedin. Knäleder, höftleder, den typen av operationer. Däremot cancervården, där är mer kanske direkt livshotade i vissa fall. Så det här får man ju också titta lite på prioriteringarna. Och vilken betydelse pandemin har haft.
Det blir en fråga att återkomma till som man säger. Tove, du har ju besökt oss i podden flera gånger förut och då bland annat för att berätta om mycket av den forskning som startades under pandemin om covid-19 och effekterna och bland annat det här tvärvetenskapliga projektet Crush Covid som du ledde. Vilka skulle du säga är de viktigaste forskningsresultaten som hittills har gjorts om det här viruset?
Nej, men jag måste säga att den här utvecklingen inom vaccin metodik med mRNA-vacciner, det är helt fantastiskt och det är någonting som jag tror vi kommer kunna dra nytta med av för många olika sjukdomar. Och också om det kommer en ny pandemi så att säga, att vi kan vara minst lika snabba på bollen. Sen så innan behandling så var en stor vändpunkt med intensivvården. Får vi se vad Petter tycker med det här med kortikosteroidbehandling till exempel. förbättrade ju prognosen där. Men om man ska titta inom mitt eget fält inom epidemiologi då, vad har vi lärt oss för nya nytt där? Så ska jag säga att vi har ju lärt oss massor om hur man kan övervaka sjukdom, smittspridning utan att faktiskt kanske behöva testa varenda människa med symptom. Och där har det ju skällt till exempel otroliga framsteg inom avloppsvirusmätning. Men det är någonting man gjorde lite innan, man kunde titta efter polio och så vidare. Men där har det verkligen skett mycket som jag tror vi kommer kunna dra nytta av i framtiden. Nu kan man ju till och med hitta nya virusvarianter och så vidare. Titta på det avlopp. Och sen sånt som vi håller på med själva då, och titta på hur de här olika metoderna funkar i olika områden. Till exempel övervaka samtal till sjukvårdsupplysningen, hur väl det kan förutsäga något om smittspridning.
Det blir liksom kunskaper som verkligen går att använda för att förbättra motståndskraften i samhället överlag.
Precis. Sen kan det, en del av de här metoderna är ju beroende på vilket avtryck viruset gör så att säga i samtal till sjukvårdsupplysning eller sökningar på internet eller, och så vidare. Så det kan vara en del som är virusspecifikt, men själva den övergripande metodiken går att applicera på nya virus i framtiden.
Det är bra. Då får vi med oss någonting ifrån det här också. Petter, Karolinska är det sjukhus som har vårdat absolut flest barn med covid-19 och har en mottagning för barn också med kvarstående symptom. Och du är ju inbegripen i den forskningen som rör post-covid och långtids-covid. Vad vet vi hittills om det fenomenet?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Får jag bara säga en sak till i relation till det Tove sa för en minut sedan? För jag kom på en grej. Apropå det vi har lärt oss om liksom... Så från ett immunologiskt perspektiv, från mig som immunolog, så har vi lärt oss otroligt mycket. Och covid-19 är ju den mest liksom beforskade sjukdomen genom tiderna. Och vi har ju lärt oss en massa saker om hur människor liksom drabbas olika av en infektion och vad det beror på. Och mycket av den kunskapen kommer också vara relevant för influensa till exempel, eller andra typer av infektioner. Så det är också någonting som jag tycker man kan ta med sig som en viktig lärdom så att säga. Och om jag då ska följa upp din fråga om post-covid. Alltså post-covid är ju ett tillstånd likt flera tidigare tillstånd som drabbar människor efter en infektion. Och det är ju ingenting som är helt nytt. Det är inte helt unikt för covid-19. Det har vi känt igen från tidigare. Till exempel körtelfeber som hos en del ungdomar kan leda till jättelångvariga besvär i flera månader och sådär. Det är välkänt bland barnläkare. När det gäller post-covid så är det dock ganska tydligt så att det är ett speciellt tillstånd. Det finns en hel del egenskaper hos den sjukdomen som är väldigt speciella. Det är ju dels att det kan vara så otroligt svårt hos en del individer. Och då är det framförallt kvinnor i yngre medelåldern som verkar drabbas särskilt svårt av skäl som vi inte helt förstår. Och där sjukdomen verkar kunna fortsätta i flera år till och med. Och till och med bli värre över tid, vilket är slående och otroligt jobbigt. Och när det gäller vad vi vet så har vi lärt oss jättemycket om vad det här beror på. Och den huvudsakliga teorin är väl att det är kvarvarande virus helt enkelt. Att viruset av någon anledning kan gömma sig i kroppen undan immunförsvaret. Och sen och då titta fram och leda till liksom aktivering av immunsystemet upprepade gånger. Och över tid så leder det till att man får skador på olika vävnader och sådär.
Hur många rör det sig om som har de här besvären?
Det är en jättebra fråga, men en i princip omöjlig fråga att besvara. Därför att det är ett tillstånd som går från väldigt milda symptom, kanske luktbortfall och trötthet som är väldigt svårfångad, till ibland livshotande organskador på hjärta och lungor och sådär. Och vi har egentligen ingen möjlighet att kunna säga hur många som är drabbade av alla de här olika, men det är ju många, många tusen om man inbegriper hela gruppen. Säkert hundratusentals som har någon form av kvarvarande symptom i Sverige. Så att det är en väldigt stor grupp helt enkelt.
Och forskningen på det här området, ja, den fortsätter.
Ja, men det har gått otroligt snabbt framåt och nu börjar vi på Karolinska en första rejäl behandlingsstudie där vi ska försöka få bort virus genom att ge antivirusmedicin som redan är godkänt för covid-19 men som aldrig har prövats i långtidscovid. Just för att försöka få bort virusrester. Så att det kommer att bli väldigt intressant att se om det kan faktiskt bota en del individer, vilket jag tycker att det finns goda skäl att tro. Kanske inte alla, men en grupp i alla fall. Så att det känns som att det går otroligt snabbt framåt i alla fall. Och vi planerar redan liksom, ytterligare studier med mediciner för att dämpa den här immunsystemsaktiveringen.
Låter ju fantastiskt hoppfullt. Man ser ibland sociala medier inlägg från bekanta som lider av detta.
Det är verkligen fruktansvärt för dem som är svårt drabbade, så är ju hela livet förstört för en del. Och det är otroligt viktigt att vi nu liksom verkligen satsar på att försöka förstå vad det här är. För det har varit många ifrågasättanden under tidens gång och det är många som har känt sig att de inte har blivit förstådda därför att vi helt enkelt inte har haft någon kunskap om det här. Men istället för att, så att säga, satsa och kraftsamla för att försöka förstå det, så har vi en del kollegor till mig och andra liksom avfärdat det som att det är inbillningssjuka helt enkelt.
Tove?
Nej, jag tänkte fylla på där att det har ju, som att det inte är nog att bli svårt sjuk, att man också möts av misstro från omgivningen och kanske ibland till och med vården. Det är ju någonting vi måste undvika också när vi kommer framåt. Vi måste ju lita på människors upplevelser.
Ulrika, du forskar ju på frågor som rör sjukvårdens och äldreomsorgens styrning och organisation. Och nu har du ju delvis varit inne på det tidigare när du talade om förvaltningsmodell. Men den här strukturen som vi har för sjukvården i Sverige, skulle du säga att den hjälpte eller skälpte under pandemin?
Det är en väldigt intressant fråga tycker jag. För mig är det väl uppenbart att pandemin satte fingret på vissa problem i vår styrmodell. Och jag ska säga att styrmodellen är inte helt anpassad till kris. Det är väldigt tydligt för mig och många av mina forskarkollegor. Vi har ju en väldigt decentraliserad modell som blir då knepig krissituation. Där allt så bygger på ansvarsprincipen. Att den som har hand om verksamheten i vanliga fall ska ta hand om dem även under kris. Och här, det lämpar helt enkelt inte under den här typen av långvarig kris. Här borde staten kanske gått in mycket tydligare och tagit ansvar för vissa saker. Det var väldigt tydligt. Det var väldigt mycket kommunikationsproblem neråt i styrningskedjan. Exempelvis kommuner och regioner fick ofta besked på Folkhälsomyndighetens pressträffar om vad som pågick och vad som nästa år skulle bli. Och just när det är bråttom så behövs det liksom tydligare ledning och kommunikation exempelvis. Den vertikala koordineringen var också svår när det gäller tidigare utbyggnaden av provtagningsorganisationen. Staten kunde inte peka med hela handen här, utan regionerna och även SKR backade tills man hade fått klart hela ersättningsfrågan, krävde ersättning. Det dröjde väldigt lång tid, det försköt hela processen. Och där kunde liksom inte staten gå in på det sätt som de kanske hade behövt göra helt enkelt. Vi ser också koppling tycker jag mellan expertstyret och politikerstyret, där regeringen i varje fall den första fasen av krisen, första vågen, helt enkelt inte höll i taktpinnen, utan det var ju Folkhälsomyndigheten fick en väldigt stark roll. Och de fick ju också väldigt stark roll under hela pandemin. Och där kan man ju diskutera precis som Coronakommissionen gör, om det inte är mer lämpligt i krisen. Man lyssnar på flera röster, man får en mycket bredare bredare bevakning av frågorna genom att flera expertmyndigheter och experter ingår på det sättet. Andra problem i styrkedjan handlar om att lagstiftningen faktiskt krockar på många olika sätt. Exempelvis skulle vi säga att smittskyddsläkare kunde inte beordra isolering och kortvård på äldreboende exempelvis. Äldreboende räknas inte som en sjukvårdsersättning, utan det handlar om en egen bostad. Och socialtjänstlagen inte minst tillåter inte prioriteringar i kris. alla personer som är beviljade inte ska få den. Inom sjukvården tillåter hälso- och sjukvårdslag att man kan prioritera de svårast sjuka först. Och det här ställer till en hel del problem. Och här behöver man liksom gå in och göra en del lagförändringar. Så att, ja. Samtidigt tycker jag så här, att den decentraliserade modellen man ska gå in på som ändå fungerade väl, så tycker jag att sjukvården var fantastiska när det gäller att ställa om. Och här backade politiken i många regioner. Man lät liksom professionerna rigga och sköta hanteringen av covid-hanteringen. Och där visade sjukvården enastående förmåga på att mobilisera. Inte minst utbyggnaden av nya intensivvårdsplatser i hela landet är ett exempel på det här. Jag tror att man fördubblade mängden intensivvårdsplatser från 500 till över 1000 stycken i landet. Det är fantastiskt. Man omvandlade ju vårdavdelningar till intensivvårdsavdelningar. Man införde olika övertids- och krislägesavtal och man flyttade vårdpersonal då inom sjukhusen. Lite, mycket mindre egentligen mellan regionerna. Där så man flyttade på patienter, väldigt sjuka patienter. Man flyttade inte så mycket på personal, även om det förekom. Så där är det någonting som också måste ge plus för att det här är ju så att säga den decentraliserade modellen som tillåter det. Och det är positivt. Samtidigt då vet vi att regionerna har väldigt mycket att jobba med framöver när det gäller. Man har ju delvis mittkört lagerhållningen och man har inga centrala lager. Jag har inte haft det på länge. Och man behöver jobba med pandemiplaner och liknande på ett annat sätt än man har gjort. Ja, så där, ja. Det är exempel tycker jag på plus och minus.
Jag satt ju och rotade i som offentliga arkiven och hittade ju där liksom planer och att man hade tränat pandemiscenarier och så på ett sätt så fanns det liksom på pappret så hade vi beredskap, men sen visade det sig att i praktiken så var det ju inte så. Så där blir ju en fråga hur man, så här, och i ett sånt läge där det blir uppenbart, då är det ju ändå, tänker jag, regeringen som har högsta ansvar för vad som händer. Man ska leda landet i kris och där hade det väl varit möjligt att åberopa ett krisläge.
Verkligen, man kan också fundera över vad regeringskansliet är, hur man organiserar sin verksamhet och lyfter även coronakommissionen fram. Även där så råder en ansvarsprincip att det är departementet som har hand om frågorna. Och i fråga om att det skulle skapa någon slags övergripande krisorganisation just då, som jobbar mycket med centralt även på regeringskansliet.
Just det. Vi kan gå in på coronakommissionen, därför att den var ju ett ganska rejält arbete och sen så kom det ryska invasionskriget som på något sätt skapade en medieskugga kring den slutbetänkanden som kom. Men utifrån era respektive verksamhetsområden, vad tycker ni var det viktigaste som kom fram i kommissionens arbete?
Det är massor med saker. Där tycker jag, på övergripande nivå så tycker jag att vikten av att inrätta en speciell krisorganisation och också titta över att införa en försiktighetsprincip eller en handlingsprincip som man talar om är väldigt intressant. Ansvarsprincipen har ett stort värde i normaltid, men här måste man kanske som de andra nordiska länderna våga agera när man inte har tydlig evidens. Det var det man inte alltid gjorde. Då väntade man in evidensen och beprövade erfarenheten. Och då tog det för lång tid, framförallt i början av pandemin. Och här kanske man behöver då, enligt försiktighetsprincipen så ska man våga agera utan att man har helt på fötterna när det gäller evidens. Och det tycker jag, där ska man verkligen behöva diskutera mer. Om inte det är så vi ska agera i under mer långvariga kriser som pandemin var. Sen rent, jag personligen tycker att du sett det första delbetänkandet kring äldreomsorgen var oerhört klargörande. Och jag hoppades kanske att vi får lite mer gehör än det fick. Men det var väldigt tydligt, de pekade väldigt tydligt på de strukturella problem som funnits länge inom äldreomsorgen och som i mångt och mycket var orsak till den stora dödligheten. Även om man naturligtvis lyfter fram att det var den allmänna smittspridningen som var den främsta orsaken till att dödligheten var så hög på vissa äldreboenden. Men där pratar de bland annat om problemen med huvudmannaskap och problemen att samverka mellan kommuner och regioner. Man talar om lagstiftning som krockar och svårigheten att driva kortvård och så vidare. Och att naturligtvis också att den medicinska kompetensen är för låg idag på våra inom äldreomsorgen. Vi bör jobba mycket, mycket mer med det. En sån sorts hygienföreskrifter som bör vara ett levande verktyg i dagliga arbetet.
Jag håller med helt och hållet i det Ulrika säger. Och jag möter det där problemet med koordination varje dag i mitt arbete som läkare inom sjukvården. Därför att Det handlar inte bara om äldreomsorgen, det handlar om alla möjliga olika samverkansproblem mellan patienter och deras familjer. Och det kan vara socialtjänst, det kan vara försäkringskassa, det kan vara skola och så vidare. Så att det tror jag är ett generellt problem som vi behöver bli bättre på. Det kan handla om att dela uppgifter, det kan handla om samordning på olika sätt och så vidare. Lagstiftning kanske i vissa fall. Så där tror jag vi har en strukturell svaghet i någon mening som skulle behöva åtgärdas. Sen det här med krisberedskap och lagerföring kan gälla allt från skyddsutrustning till läkemedel. Någonting som jag också stötte på väldigt tydligt, hur vi saknade liksom de mest grundläggande saker plötsligt när vi hade svårt att få hem dem eller när vi inte kunde beställa dem som vanligt så att säga, så hade vi inte liksom vanliga mediciner och så vidare. Det var jätteproblematiskt och många kollegor till mig som fick jobba med liksom dålig skyddsutrustning under vissa perioder i början och sådär. Så att det är sådana sårbarheter som vi har. Sen tycker jag en annan grej som är intressant i det här med testningen, det är inte riktigt i Coronakommissionen möjligt, men att vi liksom verkligen inte har den förmågan att bygga upp en snabb storskalig testning, utan det var ju privata initiativ som gjorde det och som lyckades se till att det verkligen kom på plats. Vilket ju i sig var fantastiskt, men mindre förutsägbart än om man skulle ha en struktur för det på förhand. Så att säga.
Tove?
Ja, men först övergripande kommentar så tycker jag att den är otroligt liksom, välgjord och heltäckande och ett otroligt viktigt dokument för framtiden att ja, titta igenom alla de här delarna. Jag tycker det är lite olyckligt att det blev media och liksom samhällsdebatten som att det här var något slags dokument som ska liksom peka ut, gjorde vi rätt, gjorde vi fel, istället för att se att det här är en sammanställning, dokumentation där man hittar svagheter och styrkor och så vidare. Så att, det tycker jag tycker var lite olyckligt att den liksom har kanske inte fått den uppmärksamhet som det här gedigna arbetet ändå förtjänar. Men om jag ska plocka ut några delar så är ju även liksom sammanfattningen av huvudbetänkandet så pekar de ut det här hur hårt pandemin slagit mot utsatta grupper. Så att grupper som redan har det svårt har liksom drabbats oproportionerligt hårt. Och områden där man har många som måste gå till jobbet, inte kunde jobba hemifrån, där man har mycket riskfaktorer för svår sjukdom och så vidare. Så det tycker jag är viktigt att ta med sig. Och det var ju någonting man uppmärksammade redan under vaccinkampanjen. Hur ska vi nå ut i de här grupperna? Men det, är ju, det gäller ju alla sjukdomar. Att det är de här grupperna drabbas genomgående hårt. Så det tycker jag var viktigt att de lyfte upp. Och sen när vi kommer tillbaka till testningen där så finns det en underlagsrapport som visa att de regioner som fick till testningen bäst, där man testade och smittspårade som mest, de hade faktiskt färre på sjukhus och färre som dog i covid. Sen var det klart att den här insatserna kostade mycket, men det visar ändå på att det här troligtvis faktiskt funkade som åtgärd att få ner smittan, att man testade mycket. Det är väl det jag tycker var mest intressant för mig personligen.
Just det, och det de fick betala för gungorna kanske de sparade på karusellerna genom att folk inte behövde så mycket vård då.
Mm.
Eller var hemma från jobbet. Ja. Just det, nej men det är ju också, det var ju olyckligt att det också var ett val där. Därför att jag tror att det bidrog till att skapa en politisk prestige kring kommissionens arbete som var olyckligt. Både regering och opposition hade på något sätt inget intresse av att göra någon stor uppmärksamhet kring den eftersom de på något sätt har följts åt ganska mycket de beslut som togs eller inte togs. Så att det var på det sättet ja, och som sagt var så hela valrörelselogiken runt om, så att jag tror att det var på det sättet synd. Men det vore ju fint nu tycker jag, och ifall den sittande regeringen kunde visa intresse för att ta tillvara det nu när man ändå kan säga att vi behöver inte hålla på och gaffla om ansvaret nu, utan mer vad har vi lärt oss och varför ska vi göra nästa vända det händer. Jag funderade på det, Tove, du sa inledningsvis att det också blev lite av en chock att plötsligt så påpassad av medierna, och det blev väl, var väl rätt många som plötsligt, så här, det var immunologer och virologer i varenda tv-sändning på ett sätt som aldrig har skett förut. Och jag undrar hur ni upplevde den debatt som uppstod i det här enorma trycket och efterfrågan på kunskap, specialiserad kunskap och kanske framförallt på Toves och Petters forskning. Och jag upplevde, ja, som jag är i debatten, men också kunde se det som utspelades på debattsidor och sådär, att det blev stora krockar mellan det som jag ser som den akademiska världens konstanta och självklara, att man liksom laborerar med osäkerheter och prövar hypoteser och liksom extrapolerar teorier och försöker förstå olika scenarier, att det är naturligt att man hela tiden prövar och överprövar. Och sen har vi den mediala politiska logiken som inte kan hantera osäkerheter som man inte kan omsätta en mätbar risk, utan det kan bli, ja, men som akrylamidlarmet för många år sedan, där det liksom blir helt, ja, man tappar proportionerna och det blir bara ett stort larm. Så att det blev ju hårda ord och en del akademiker lämnade också och sa, jag tänker inte vara en del i den här debatten. De liksom slagpåsar. Så vad har ni reflekterat över det här?
Ja, jag har tänkt på det jättemycket och det finns så många vinklar över det här. Men jag håller med dig om att det blev en kollision där. Och att många av oss som kom från medicinska hållet är ganska ovana att föra den här typen av samtal. Jag tror att kanske våra kollegor som är mer inblandade i samhällsvetenskapliga ämnen kanske är lite mer vana. Så att vi var många av oss som var lite ovana vid den här hårda, vad vi upplevde kanske som hårt debattklimat. Och att sen då media var också ovana, som du säger, vid det här att hantera osäkerhet och å ena sidan och andra sidan. Och det här vet vi lite om och det här är osäkra data. Och det var ju otrolig utmaning att när man är van att få lägga ut texten i kanske 5 minuter när man ska svara på en fråga, så kanske man fick 20 sekunder och då faller den här komplexiteten som finns där bort. Och det blir en otrolig stress för mig som forskare att inte få kommunicera den osäkerheten. Jag tror att det var många som tyckte det var tufft. Och sen tyckte jag det var jättetufft att det blev sån liksom politisering över det hela. Man skulle inte heller skapa oro, fick jag höra, och även från liksom kollegor att vi det nu ska liksom, nu myndigheterna som bestämmer, vi ska inte ifrågasätta. Och det tyckte jag liksom, det var ju mot mina liksom demokratiska rättigheter, att vi måste ju få diskutera ett öppet samhälle. Och det är ju själva debatten som gör att vi kommer framåt. Man får slipa sina argument och undersöka och så vidare. Jag tycker, nej, det jag känner mig liksom lite så här dålig känsla när jag tänker på hur debatten gick under den här perioden.
Mm. Ulrika?
Ja, nej men det blev väl snabbt en ganska hetsk stämning. Det var olyckligt. Jag delar helt Toves bild här. Jag hade ju hoppats och trott att vi skulle kunna prata lite mer öppet och diskutera grundantaganden och begrepp som risk och bara evidensbegreppet, vad det liksom står för och på något sätt nå ut med det. Men det tycker jag inte man lyckades riktigt. Och jag upplevde också internationellt att många, man fick stå upp, eller jag fick i min forskare att stå upp för den svenska modellen på något sätt. Både förklara och försvara. Även om jag kanske inte alltid höll med om allting. Det var jättemycket påhopp just på att vi var så milda restriktioner och att våra åtgärder var fel. Det var ju under lång period. Och där såg det lite som en roll att skriver den svenska modellen, vilket jag gjort, och hur den också lite grann förändras över tid. Det blev liksom lite mer hårdare och lite mer lik faktiskt de andra europeiska länderna. I varje fall andra och tredje vågen här. Så det var inte bara internt, det var också gentemot andra som var knepigt, jag som forskare.
Mm. Jag hörde ganska nyligen ett föredrag av Lars Trägård som handlade om Sverigebilder, och då tog han just upp det, att just pandemin har på något sätt, där blev det väl så att Sverige då, som ni vet, den här värderingskartan, Ingelhards, där ligger vi ju liksom verkligen udda, the odd man out där uppe, det lilla individualistiska landet. Och här blev det ju någon slags bekräftelse av den positionen, att vi var särlingar på ett sätt som, ja, verkligen stack ut och skapade reaktioner. Petter, vad tänker du om den här tiden och det här?
Nej, men Jag håller verkligen med om det båda mina föregående talare har sagt. Nej, men mitt perspektiv har hela tiden varit att om jag nu känner att jag kan någonting om det här, om jag då inte pratar om det, vem ska då göra det? Och då kommer det bli någon som har jag varit rädd för, inte har kunskap men som ändå vill uttala sig, och det tycker jag känns fel. Däremot så uttalar jag mig inte om sånt som jag inte tycker att jag kan. Jag försöker åtminstone låta bli för att försöka hålla mig till det som jag faktiskt kan någonting om. Och sen så är det klart att det under perioder har varit jättejobbigt med folk som ringer och vill ha hjälp med olika saker till höger och vänster och så vidare. Men jag har hela tiden tagit det här som att det är ett uttryck för en rädsla som finns i samhället. Att många människor har varit väldigt rädda under pandemin för sin egen hälsa, för sina nära och kära. Och ibland så tar det sig uttryck i aggressivitet eller liksom konflikt. Men att man i grund och botten faktiskt är rädd.
Mm. Ja, men det ligger nog mycket i det. Och det är liksom projicering av rädslor som kan omvändas då. För det blev ju också, det hetskheten känner jag igen. Och sen också hånfullheten. Alltså det fanns en sån ton som kändes väldigt ovuxen i ett läge där alla ändå har intresse av att vi försöker hantera det på ett sånt bra sätt som möjligt. Men jag tänker att från mitt håll så hoppas jag, och det är det jag befarar då, om erfarenheten blir dålig och man får dålig smak av munnen av det som hände, att det är toppen när det offentliga samtalet befolkas av människor som kan någonting. Och det vore bra om fler akademiker vågade delta i samtalet. Så att nu hoppas jag att det inte blev så att det här blev aldrig mer, utan att det kanske kan att fler kan vara med. För det är ofta, om man tänker sig en vanlig nyhetssändning, då är det kan ju vara akademiker med, men de är ofta för det kanske statsvetenskapliga hållet man kommenterar politiken, men mer sällan akademiker från andra discipliner. Och där skulle det behövas en balans, tycker jag.
Jag tycker det är viktigt också att vi som akademiker också inser att det här är en del av vår uppgift. Det kallas ju för den tredje uppgiften, att faktiskt förmedla den kunskap man har. Det tycker jag är viktigt, och jag tror att fler, eller jag hoppas att fler kommer att liksom vilja ta den rollen. Sen vill jag bara säga också att jag har känt ett väldigt stort stöd genom mina internationella samarbeten, därför att jag har under hela pandemin haft veckoliga möten med kollegor över hela världen, och alla upplever ju samma sak. Även om man hanterar pandemin olika länder, så är ju oron och funderingarna och ifrågasättandet exakt samma överallt i någon mening. Så att man får väldigt mycket stöd av varann. Det är viktigt.
Nu är det ju ett drygt år sedan, den 1 april 2022 var ju datumet då vi inte längre klassade covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Hur ser det ut idag, undrar jag, när det gäller immuniteten hos befolkningen, vaccinationsgraden och dödligheten från det här viruset? Tove?
Vi vet ju inte riktigt, för att det görs inte längre. Jag ser att den senaste undersökningen för Folkhälsomyndigheten gjordes i september 2022. Om man börjar med immuniteten då, så låg det på att 93% av de undersökta hade mätbara antikroppar, som då kan komma antingen från genomgången infektion eller från vaccinering eller från båda. Och så en bred majoritet av befolkningen har ju antikroppar helt enkelt, och det tror jag inte har förändrats tills idag. Och sen just då var 1,5% av de undersökte som hade pågående infektion. Och det här går ju upp och ner lite grann. Det kommer ju nya vågor och så vidare. Men vi har inte så bra koll just nu på det. Sen vad det gäller dödligheten, så är det jättesvårt att ta reda på just nu. För vi vet ju inte hur många som är smittade. Så man har liksom ingen bra nämnare. Men jag hittade en studie från USA där man tittade på män då, framförallt medelålders och äldre, och där man hade jämfört dödligheten under åren här och också jämfört med influensa. Och där ser man att tydligt att dödligheten bland de som kommer in med covid till sjukhus, den har sjunkit kraftigt. Men fortfarande under den här säsongen då, 22-23 vintern, så låg den högre än influensa på det systemet i USA. Man tror att den här dödligheten, minskningen av dödligheten, då har flera orsaker, både då att folk är vaccinerade eller antikroppar sedan tidigare infektion, Men också då att behandlingen idag är så mycket mer framgångsrik än vad den var i början på pandemin. Så att jag, i min känsla överlag är väl att det har ju lugnat ner sig jättemycket. Sen kan det dyka upp nya varianter och det kommer nya varianter som ofta då den senaste tror man bättre på att undkomma immunförsvaret än en gång då. Men att man ser inga tecken på att den ger mer svår sjukdom. Men framtiden är ju osäker. Vad som dyker upp nästa höst och vinter, det vet vi inte.
På tal om det då så ska vi ju avrunda med ett litet obehagligt tankeexperiment tänkte jag. Vi säger 2030 om 7 år. Då bryter den allvarligaste pandemin ut som vi någonsin har varit med om i mänsklighetens historia. Det är ett ytterst smittsamt, snabbmuterande virus som sprider sig och har hög dödlighet. Och då är min fråga, vad är den viktigaste lärdomen från hanteringen av covid-19? Vad är det som gör att Sverige klarar det här bättre nästa gång, Ulrika?
Nej, men jag tror att man måste agera snabbare direkt. Sådana saker som att anvita tillfällig isolering, folk var hemma om de misstänker smitta. Testa, smittspåra direkt. Men också stänga gränserna. Viktiga åtgärder att börja med. Sen kan man tänka efter lite mer, titta på evidensen och fundera lite på hur man bygger upp det översikt. Det beror också på man tror att, hur långvarig den nya pandemin är eller vad man misstänker där. Liksom. Men man måste agera mycket snabbare, tvärtom mot tidigare.
Mm.
Agera först och tänka sen.
Det är inte sånt jag skulle säga till mina barn, agera först och tänk sen.
Nej, men det är försiktighetsprincipen. Alltså, det är den som jag tycker bör gälla i kris.
Ja. Tove?
Nej, men ibland kan jag känna mig rätt negativ inför det här och tänka att har vi liksom lärt oss någonting faktiskt av det här. Men en sak som jag tror vi kan vara överens om alla om att vi har lärt oss det är att ett vaccin mot ett nytt virus kan komma väldigt snabbt. Och det tror jag är en väldigt viktig insikt. För har man det tänket att det kanske finns ett vaccin på plats om 1 år. Då har man ju det årets perspektiv, inte liksom 5 år framåt. Och då sätter det ju de här insatserna i en annan perspektiv så att säga. Så det tror jag att vi kan vara överens om att vi har lärt oss. Och sen hoppas jag att vi tar med oss den här lärdomen att sårbara grupper är väldigt sårbara. Vi måste direkt tänka på hur kan vi nå ut och skydda de grupperna på bästa sätt.
Petter?
Men jag tänker ganska mycket i likhet med den diskussionen som pågår om att vi behöver bygga upp vårt civilförsvar för andra typer av kriser, så tänker jag att vi behöver även tänka likadant här och att många av de strukturer som gör att vi är robusta och står emot en prövning gäller även för pandemin. Det kan handla om att investera i sjukvårdsinrättningar, personal, bättre testförmåga och sådana saker för att liksom bygga samhällets försvar även vid en pandemi framöver.
Mycket bra. Det här, nu tycker jag vi har hunnit igenom ganska mycket. På något sätt så är det ju så att ni har ju påtalat att en hel del av de saker som hände under pandemin, det var att det accentuerade eller belyste redan kända strukturella svagheter i Sverige. Och nästa gång så är en rekommendation att agera mer direkt än nu. Att vara medveten om sårbara grupper men också kanske ha bättre robusta strukturer på plats och också får man väl säga då att en rekommendation till regeringen är att använda kommissionens arbete, coronakommissionens arbete och följa upp de rekommendationer som de gav och se och där tycker jag liksom det är väl någonting som man ändå kan kräva att de gör innan nästa val att ska man inte följa rekommendationen så ska man ha väldigt bra svar på varför man inte väljer att göra det. För att det är ändå det arbete som vi har satt tilltro till att på något sätt se helheten. Vi får väl se om vi kan ses i det här sammanhanget längre fram när vi har lärt oss ännu mer. Jag tycker jag har fått med mig väldigt mycket idag. Så stort tack Tove Fall, Petter Brodin och Ulrika Winblad för att ni ville medverka i podden idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack också till er som har lyssnat. Har ni frågor eller synpunkter på det som har sagts eller någonting ni vill att vi ska ta upp framöver så kan ni kontakta oss på ledarsidan @svd.se. Producent var Jesper Sandström. Tack för idag!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.